ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Tjena, Charlie Berglund här. Nu är det vår, slutspel och glödhet hockeydramatik. I Hockeyallsvenskans slutspel skapas nya hjältar i jakten på klivet uppåt. Och i SHL, där glöder isen i fighten om SM-guldet. Och i NHL, ja, den närmar sig jakten på Stanley Cup. På ATG.se finns ett brett utbud av spel på allt i alla matcher. Vem vinner? Med hur många mål? Och vem avgör? Det finns massor att välja på hos ATG.se. Du måste vara över 18 år för att få spela. Och vid oro för spelproblem, besök stodlinjen.se.
Podplay.
Det är måndag, det är röd dag, men vi kör på. Vi har kommit till avsnitt nummer 108 av den här podden. Och vad tänker vi på när vi hör 108?
Nej, men vad tänker våra lyssnare på? Vi får väl ändra det så istället. Kvartsfinalen mellan Linköping och Djurgården 2018 avgjordes efter 108 minuter och 38 sekunder och hamnade då på femte plats över längst matcher i SHL/Elitserien. Chad Billings, ja, det var också han som avgjorde HV71 mot Karlskoga. Han avgjorde för Linköping då.
Nu börjar vi prata riktiga vikter på vågen. Elmer Söderblom, han väger 108 kilo när han ställer sig på vågen.
Och i november 2020 fick SHL 108 miljoner coronastöd, varav Frölunda fick 10,8 miljoner av dem.
Kvalserien 1985. Troja besegrar HV71 med 10-8. HV lyckades i slutändan knipa elitserieplatsen en poäng före Troja.
108 poäng har ångloket Gustav Rydahl gjort under 10 säsonger i SHL. Ja, då har ju 88 av dem varit i Färjestad under hans dryga 4 säsonger där.
Gustav Rydahl är ju ett undantag som bekräftar den här regeln att man kan bli profet i sin egen hemstad. Han har väl misslyckats överallt utom just i Färjestad.
Det är korrekt.
Men på dag 108 på året, det vill säga idag, måndagen den 18 april, då släpps det 108 avsnittet av podcasten Sanni och Svensson.
Men du Svensson, du är ju Silly-kungen. Min uppfattning kring Silly Season, jag älskar det ju. Det tror jag många går igång på också. Men när jag spelade, då vill jag minnas att Silly var med. Det började kring typ Sweden Hockey Games. Det var där agenter och sportchefer samlades över en bärs, gjorde lite affärer, så började det läcka ut lite. Och sen var det inte så mycket mer än så. Sen där i april så var truppen i stort sett satta, så kanske det ramlade in någon spelare här och där. Nu är det ju stekhet hela året runt.
Ja, verkligen. Jag tror att klimatet också påverkas en del av det, att man har så lätt tillgång till allting. På den tiden så kunde man läsa lite i papperstidningarna, sen var det inte mycket mer, utan nu surrar det runt på egentligen året om, som du säger. Jag skulle säga att den lugnaste delen är väl egentligen från mitten på augusti fram till oktober, när det börjar bli lite kriser i trupperna. Men sen är det ju egentligen snurr hela vägen in, och det är ju egentligen inte lugnt då heller från augusti, för det kan ju komma någon sen värvning bara precis innan seriespelet börjar också.
Men med tanke på att vi har fått så mycket frågor just om värvningar till och från klubbar, så tycker jag vi börjar en liten podden med en liten Silly-special. Plockar in en fråga från Peter Hjelm här direkt. Det är nästan bara avtackningar hittills i Djurgården. Senast Tom Nilsson. Han var en av de senaste som förlängde under säsongen, och nu väljer han då att lämna eftersom Djurgården är degraderade. Då är frågan, kommer Rensfeldt och Söderlund göra likadant, alltså lämna? Någon taktik att tacka av alla innan något nytt presenteras? Eller vad är tanken kring Djurgården där, tror du Svensson? Vad hör du?
Så här är det ju Djurgården, att alla kontrakt har ju blivit raderade utom Ludvig Hedströms kontrakt.
Och Arnesson.
Och det finns väl någon mer också. Fredrik Forsberg har väl, och Carl Lindbom. Alla som inte har avtal har man ju tackat av, de man har kommit överens om. Och det är ju egentligen standard även när man spelar i SHL. Och sen tar man då tag i resten. Djurgården var ju faktiskt i stort sett klara med sin trupp inför för kommande säsong. Men man tar ju egentligen tag i de befintliga kontrakten och vilka som är kvar och så vidare. Där tackar man då av Tom Nilsson då, som du säger, och han gick ju då till Örebro. Det förvånar mig faktiskt, jag trodde att Tom Nilsson...
Jag också trodde, fick uppfattningen att jag förstår att Tom vill spela så högt upp som möjligt. Han har ju fortfarande ambitioner om att spela till kronor och så vidare. Men med tanke på den liksom tydliga Djurgårdskoppling, det hjärtat han har för klubben och så. Sen får man ju också ha respekt för att, jag menar, går han till Örebro, det kan ju skilja en 60-70 000 i månaden i lönekuvertet. Alltså, det är lätt att säga att man ska göra si, man ska göra så. Men när man trattar ner alla saker, dels personliga ambitioner lönemässigt, så har jag ändå förståelse för att man lämnar.
Ja, men verkligen. Men alltså, det är inte bara negativa nyheter kring Djurgården. Ludvig Rensfeldt, som Peter då frågar om, där hör jag till exempel att det är i stort sett 80-20 att han kommer att bli kvar i Djurgården. Och med tanke på hur bra Rensfeldt faktiskt var i SHL, så kommer han ju bli en riktig klassspelare för Djurgården i hockeyallsvenskan.
Men det som är Djurgårdens stora fördel, om man säger så, nu att man har ju U16, det är klart för tidigt, men då vann ju SM-guld. J18 vann SM-guld. J20 tvåa i efter Linköping. De kom tvåa i SM. Där finns det ju underifrån, och vi har ju pratat jättemycket om de här 04-erna. Läckeri, Mäki har ryktats till Rögle, Ögren, Noah Östlund till exempel. Vad är statusen på dem?
Ja, där kan jag ju berätta att alla de 04-erna kommer att bli kvar i Djurgården. Man har lyckats övertala alla här i veckan att man ska bli kvar. Det var ju lite diskussion med bland annat Liam Ögren under säsongen. Han har varit lite missnöjd med att hans pappa har varit lite på där. Agenten har varit lite, har haft lite frågor varför han inte har fått chansen i A-laget. Men man har lyckats enas med alla de här, och även Kalle Odelius står på backsidan. Och det är ju en jättebra nyhet för Djurgården, att framförallt Läckerimäki, skulle jag ju säga. Ja. Alltså han är ju god för att kunna göra 40 pinnar i hockeyallsvenskan, tror jag i alla fall.
Absolut, han hade kunnat gjort 15 mål i SHL, 17 alltså mål i SHL nästa säsong. Att han väljer att stanna, tror jag, dels för honom är jättebra, också givetvis för Djurgården. Där har man ju en potentiell andra kedja. Den som är minst känd av de här, man säger så, det är Noah Östlund. Och han är ju, alltså, han är så underbart härlig spelare. Han är så smart. Han behöver ju visserligen lägga på några kilo, det kommer komma efter vart här, men det är ju goda nyheter. Där har du ju en kedja som, alltså, potentiellt skulle kunna vara en bra andra kedja redan kommande säsong i Hockeyallsvenskan.
Och sen så har ju Daniel Brodin givit tummen upp att han ska hedra sitt kontrakt. Jag hör ju att även Marcus Kryger kommer att välja att spela för Djurgården trots att man trillade ur. Och sen ska man ju ha en klassspelare till högt upp i laget. Och räknar man då in en klassspelare till där, sen har du kvar Rensfeldt, och jag hör att Emil Berglund ska stanna. Och
Tim,
sen
Tim Söderlund då?
Nej, där har jag inte hört speciellt mycket, men jag kan tänka mig att Tim Söderlund ändå, men han har ju ändå ett hjärta för Djurgården, och vad ska han annars göra? Visst, han kom in och var ganska bra och var en frisk fläkt så där i början när han kom in, men sen försvann han väl ganska mycket ändå, kan jag tycka. Han var rätt osynlig i kvalet, så jag tror han stannar. Och sen så har man ju faktiskt klart med en assisterande tränare också, kan jag ju berätta här nu. Det är ju Marcus Ragnarsson som kommer in, och då får du in, ja, alltså du värvar från Tre Kronor en kille som brinner för Djurgården,
ja,
som kommer in bredvid Fagervall. Fagervall får den här riktiga backcoachen bredvid sig också.
Det är ju väldigt positiva nyheter för Djurgården, för jag har ju varit lite frågande så här, läste den gångna veckan, det var sponsorer som ville avsätta styrelsen och Kraft och hit och dit. Man bara gör en jämförelse när HV71 åkte ut. Det gick ju från en dag till en annan att medlemmarna och sponsorerna bara slöt upp. Istället för att lägga in 1000 kronor, vi lägger in 2000 kronor och alltså givetvis större summor än så. Där fanns det ju en enad front att vi ska tillbaka. Djurgården känns ju bara splittrat just nu. Det finns ju ingen så här, vad satsningen, hur går man ut och presenterar det här för sponsorer? Och sponsorer då sätter någon form av krav att man ska göra. Alltså, det känns ju jävligt rörigt rent ut sagt.
Ja, men jag tror att Djurgårdssupportrarna kan vara faktiskt ganska positiva som det känns nu, inte bara för det här, utan jag hör ju också att man ska ha en ganska saftig spelarbud. Man kommer lätt gå in med 20 plus miljoner, och det är ju på HV-nivå vad de i alla fall gick in med säsongen. Och skulle då visa sig att man får lite sponsorer med sig på vägen, att det går bra för laget och så vidare, så är inte jag främmande för att man skulle kunna lasta in ytterligare 4-5 miljoner under säsongen. Om man då känner att det är rätt för lagbygget, så Djurgården kommer ju få ett riktigt bra lag till kommande säsong, och jag vet ju att Modo och alla de här lagen, om de nu inte går upp, att de kommer ju också satsa, att de har ju tänkt så här, går HV upp,
ja, exakt,
så kommer vi ju gasa på, och Västerås kommer gasa, Björklöven kommer gasa, så Hockeyallsvenskan kommer ju bli ruggigt het. Och vi ska inte glömma bort att AIK också gör en ganska intressant satsning där, att man har ju fått in sig och Nybäck, man har plockat Erik Flod som har varit så duktig i Kristianstad, och man är rätt offensiva på marknaden. AIK ska ju ta ett steg till att man ska bli topp 6 i Hockeyallsvenskan, så att jag är ju riktigt laddad för Hockeyallsvenskan redan nästa säsong.
Du har en förmåga att liksom, förra veckan pratade vi om premiäromgången. Nu börjar man längta efter Hockeyallsvenskan nu när vi är mitt i det brinnande. Men du, när vi ändå pratar om Djurgården så vill jag verkligen, jag vet inte om jag lyft fram det, men Anton Högsander där skriver ju för Svenska Fans för Djurgården. Följer du honom eller?
Jajamän, följer honom. Ja, riktigt annars... initierad och ett sånt passion han har, Anton alltså.
Ja, nej, men det tycker jag, det finns ju många som är duktiga runt på olika klubbar och såna här fansidor, Svenska Fans. Men Anton är en som, när jag gjorde kvalet till exempel, när man ska göra Djurgårdsmatcher, alltid kan gå in och läsa där, för då vet man, man plockar upp det senaste snackisarna, man får liksom, man får initierad läsning. Så det rekommenderar jag verkligen, oavsett om ni nu täcker Djurgården i Hockeyallsvenskan eller tidigare SHL, så är det en klippa som ni ska följa.
Ja, men då kan vi fortsätta klia folket på Svenska Fans på ryggen. Andreas Lundskog gör ett jäkla jobb för Örebro, han tar privata pengar, drar upp till Luleå.
Han är väl gammal, han jobbade på flyg förut, gjorde han inte det? Så
han jobbade på Norwegian tidigare.
Jag kan tänka mig att han är en sån här, som du vet, så här, Catch Me If You Can, den där filmen när man bara rullar, du vet, de går i så här snygga kostymer och rullar in rullväskorna så förbi all kö. Han är så när han kliver på flyget, eller hur?
Det är han säkert, alltså, han har den auran. Men Andreas skrev ju i helgen här att Filip Berglund, tidigare Linköping Skellefteåbacken, att han förhandlar med Örebro. Han har varit över där i Nordamerika nu under en säsong. Vad tänker du kring att Filip Berglund eventuellt ska återkomma i svensk hockey?
Jag var ju lyrisk när Filip Berglund gick till Linköping. Jag målade upp honom som en av de bästa värvningarna inför den säsongen när han gick dit. Jag tycker inte riktigt han fick spelet att stämma i Linköping. Det var lite rörigt tränarmässigt och allting, in och ut och fram och tillbaka, hit och dit. Det som är, att det är en spelare som har en hög potential. Jag tror han skulle behöva ett lugn i en klubb, kanske par tre säsonger. Så jag tror att det skulle vara en superbra värvning. Och får man då in Tom Nilsson, så har du Rasmus Rissanen. Då har du liksom en stabil backsida där i Örebro, och då kan man förstå att man väljer att skeppa en sån som Ebert till exempel, som har blandat och gett väldigt mycket.
Men tänker du Filip Berglund som en offensiv back, eller tänker du honom som en mer tvåvägs, eller vad tänker du?
Mer tvåvägsback. Jag ser ju inte att det är en 40 poängs back liksom så, utan det kanske gör de här 25 poängen, vilket är väldigt bra, och solida minuter bakåt också. Jag ser det som en stabil och bra tvåvägsback, som om det nu blir Örebro, så de kommer kunna bygga mycket kring. Så att jag vill ju hävda fortfarande att Filip Berglund är en jättebra värvning oavsett vilken klubb man skulle gå till faktiskt.
Med tanke på den bakgrundsinfon jag faktiskt ändå har kring Filip Berglund, så tror jag nästan att vi kan slå fast att han kommer att hamna i Örebro. För jag hörde att han var klar för Örebro i januari redan, med att Edmonton satte stopp för det då. Så jag tror ju att man är färdiga med varandra, att det bara presenteras senare när man nu får lov att presentera NHL-spelare. Så jag tror vi kan räkna in Berglund där.
Men det är en annan spelare, vi var ju inne på Djurgården tidigare, Filip Cederqvist. Det är ju en spelare de definitivt inte kommer få behålla, för att han har ju varit inom situationstecken för bra. Där finns det ju intresse från massa klubbar. Vad landar han in till slut? För jag vet att du nämnde det för mig förra veckan, att nu är ett sånt jäkla race kring Cederqvist nu. Det är många klubbar som rycker honom.
Ja, jag tror vi kan även där skriva upp den klubben det kommer att landa i. Filip Cederqvist, det var ju så här klassisk sociala medier-grej, att han började följa Leksand på Instagram här under påskhelgen. Tänk en spelare som får ett plötsligt intresse för en klubb.
Om jag hade varit spelare, så om man hade signat en klubb, då hade jag bara börjat följa. Typ om jag hade signat för Leksand, så hade jag börjat följa Luleå för att liksom. För då hade alla lagt ihop pusslet liksom.
Ja, men du är ju en sån som kan tänka dig och kivas liksom.
Jag har ju den här klassiska räven bakom örat, eller hur?
Det kan man lugnt säga att du har. Men när jag kollar upp det lite så verkar det i alla fall som att det blir Leksand. Och då ser jag ju Filip Cederqvist som, jag skulle säga, en rak ersättare för Emil Heinemann. Det blir ju såklart mycket dyrare, men rent spelmässigt så är det ju, jag ser det som en rak ersättare, en spelare som kan spela högt upp i laget.
Ja, verkligen. Perfekt spelare, oavsett om han spelar en tredje kedja eller en andra kedja, så kommer det vara liksom en bra spelare, för han är river, sliter, han är liksom, spelar med passion, och det såg man ju verkligen i kvalet. Men när vi ändå är inne, då touchar vi kvalet där, så är det ju många som ställer frågor om just Timrå, och både från Nicolito och Sofia Lind. Men vi börjar med Nicolito, det är frågan är riktad till dig som alltid kring Silly. Har du några rykten kring sportchefjobbet i Timrå? Och så Rattis vara eller inte vara. Det förekommer massa rykten kring Ratti på Timrå forum bland annat. Och Sofia Lind skriver då, undrar om Ratti blir kvar i Timrå. Då säger hon att han kommer få dubbla pengen i Schweiz. Vad är statusen på Ratti?
Ja, men om vi börjar med Sofias fråga där om dubbla pengen i Schweiz. Det tror jag absolut inte på. För Ratti är ändå en import i Sverige. Så att där tror jag att det svenska budet kommer att vara bara strax under vad han skulle kunna få i Schweiz. Jag tror inte sådär att Ratti kommer välja något Schweiz för att han får mer pengar, utan då ska det vara någon social tillvaro. Men å andra sidan tror jag att han vill spela SHL. Han har kommit in i SHL bra. Jag hör ju att Linköping är på Ratti riktigt hårt. Så att jag tror att det står rakt av mellan Linköping och Timrå där i den frågan. Timrå vill ju naturligtvis behålla honom, men jag hör att Linköping har ett ganska skarpt bud, och han kommer att kunna få en väldigt framskjuten roll i Linköping. Sen är frågan hur framskjuten den blir i Timrå. Timrå laddar ändå på med Emil Pettersson och Anton Vedin, så att det blir inte så att han får den här stora, stora rollen som han hade den här säsongen som gick.
Jo, men samtidigt, han är ju liksom den enda högerskytten där. I powerplay kommer han fortfarande stå där och banka in pucken i första PP. Visst, han kanske kommer spela i en andra kedja som är lika god som en första kedja då, om vi säger att han spelar med Robin Hansel i den kedjan, och en ytterligare någon spelare då istället för Victor Ledin, så kommer det fortfarande vara en bra kedja. Men det lockar ju lite samtidigt att få se honom med Marcus Ljung, för Marcus Ljung är ju en jätteduktig spelare, och få Ljung spela då med en Ratti och en Brock Little på andra sidan, även om Brock Little inte är där han var kanske för 3-4 år sedan.
Det lockar inte att se Sebastian Strandberg med honom då?
Ja, det gör det ju. Det gör det ju. Men jag är hellre Ljung där, för Ljung har ju en högre skicklighetsnivå sett till offensiva än vad Strandberg har. Men då, vi fortsätter med Silly. Vi plockar upp Thomas, han som går under tecknamnet Spår 9 på Stockholm Central. Det är ett jävla underbart, ett underbart namn faktiskt.
Vår dröm är att åka från det spåret någon gång.
Ja, och då lägga ut det på och tagga in honom. Men lite silly rykten om Brynäs då. De rensar ju truppen rejält allra senast här. Niklas Danielsson, som jag ändå vill passa på att tacka Niklas Danielsson. Han är en av, när man gör Brynäs, när man jobbar med Brynäs, så är det en av få spelare. Vi får ju ofta lurarna från då bildproducenter eller producenter och så på matcherna. Vem vill ni intervjua i perioden? Och så kollar man Brynäs laguppställning. Rent krasst, det är inte supermånga i Brynäs som är jättevilliga eller bra på att snacka. Men ett säkert kort är alltid Niklas Danielsson. Han har alltid något vettigt att säga. Han säger alltid något bra, genomtänkt. Är han glad visar han det, är han sur visar han det, men alltid med respekt. Så där vill jag liksom tacka honom. Sen har han haft en jäkligt fin karriär. Jag vet att han kanske fortsätter utomlands. Om den inte gör det, det får väl tillfälle att ta upp den karriären senare. Men fina år och bra jobbat i Brynäs.
Och tack för det du gjorde mot Kanada 2013, va?
Ja, just det. Såklart. Smaska in den där. Tänk att han har ett VM-guld ändå. Liksom. Man tänker ju Niklas Danielsson. Så här, han var ju ändå riktigt vass på europeiska mått under många år där. Framförallt åren i Modo, och sen han letades ut i KL då, via Prag och sen i den schweiziska ligan bland annat.
Ja, vi frågar är om han fortsätter spela. Han hintar ju Adams på att antingen är det Brynäs eller ingenting för honom som gäller. Men Thomas frågade om Brynäs. Jag hör ju att Tom Hedberg ska vara klar för en fortsättning i Brynäs i alla fall. Där fick jag lite skicka till mig i veckan, bedömer det som ganska trovärdiga källor som skickade in det. På samma spår Brynäs, inskickat från bra folk. Anders Lindbäck hör jag ska vara muntligt överens med Brynäs om ett treårskontrakt. Och det innebär ju också att Veini Vevilainen kommer att lämna klubben. En kanske inte så oväntat. Har man chansen att få hem Lindbäck så tar man väl den chansen. Även om Lindbäck, han är väl född 88, han har ju ändå ett gäng år kvar i kroppen, tror jag i alla fall.
Ja, absolut. Men jag är ju lite inne på, även om man har alltså koppling till Brynäs eller Leksand eller vilken, det är ju liksom inte den avgörande faktorn, utan det är ju mer en bonus. Men i det här fallet så hävdar jag fortfarande att han är en jäkligt bra målvakt. Så det vore ju bra för Brynäs att få den stabiliteten. Definitivt är det så.
Och man får det under flera år också. På sin höjd hade man kanske kunnat få behålla Veveleinen under en säsong till om han då hade fortsatt i samma stil. För han är ju ändå i den åldern när han vill bort till Nordamerika.
Så är det ju. Men man fick honom en säsong. Han gjorde det bra. Han liksom räddade Brynäs. På så sätt så var det bra. Men jag satte ju kanske inte kaffet i halsgropen, men jag reagerade i alla fall när det gick rykten om Marcus Björk, att han hade då NHL-intresse på sig. Sen började jag fundera. Det är faktiskt NHL-klubbar som har kontaktat mig angående Marcus Björk tidigare år. Två olika klubbar, så det har ju faktiskt funnit en NHL-intresse. Nu var det Columbus Blue Jackets som det ryktades om att han kanske skulle kunna få ett kontrakt. Men det är ändå liksom sett, det jag har sett av honom i SHL, så skulle det förvåna mig om han faktiskt signat ett NHL-kontrakt.
Men är inte Marcus Björk en sån? Han har ju lite problem med farten. Han har inte de bästa fötterna. Men skulle det inte gynna honom att spela på en 4 meter mindre ring?
Jo, men då är det skicklighetsnivån där borta ju mycket högre. Alltså, du kan inte sätta en stabbig back. Bara för att du är stabbig så är du bra på mindre rink. Ja, det köper jag inte. Jag tror att han skulle få ännu större problem än vad han i så fall har haft i SHL.
Ja, Genoa får inte vara kvar i Brynäs. Jag tror inte han återkommer till Frölunda. Men vi har fått fråga om Frölundas Silly också. Frölunda är ett lag som är igång. Men fansen vill ju veta saker där. Jag läste i Göteborgsposten att Viktor Ekbom också kan se slutet på sin karriär. Vad tänker du om det?
Tråkigt på ett sätt. 32 år, visst ett utgående kontrakt, men trodde ju kanske att han skulle kunna liksom landa in, inte bli kvar i Frölunda då, med tanke på hur det laget ser ut kommande säsong. Men kanske skulle kunna landat in tillbaka i Örebro, eller du vet, vara en stabil back i sexa i Linköping med rutin, så kanske. Så att tråkigt om man då tvingas sluta karriären i förtid, så är det alltid oavsett skada för alla spelare såklart. Men då får han väl kanske avsluta på det bästa tänkbara sätt med Frölunda istället.
Ja, det får vi väl hoppas i så fall. Johnny the Fox och även Alfred vill att vi plockar upp Johan Sundström. Johnny the Fox skriver: var hamnar Johan Sundström nästa år? Känns inte som han kommer bli kvar i Frölunda trots kontrakt. Och där vill jag ju svara på den frågan. Att där ska man ju veta att Johan Sundström, han har ett väldigt dyrt kontrakt. Det har ju framkommit också via att han har fått en bot att han tjänar 300 000 i månaden. Och det kan vi ju vara överens om, att Johan Sundström levererar inte efter den nivån. Men jag har en liten spaning där. Sundström har ju ändå, han har ju någonting i grunden och han har ett väldigt stort Frölunda-hjärta. Och frågan är om man inte skulle faktiskt erbjuda honom någon form av längre förlängning mot att han går ner ganska kraftigt i lön. Säg att han har ett år kvar på kontraktet med 300 i månaden nu. Säg att man erbjuder honom ett 3-årskontrakt på 140 i månaden istället. Vad skulle du säga om en sån lösning?
Nej, jag tror att det kommer bara bita än mer i rumpan liksom framöver. Utan i så fall får man ta, om det är så att man känner att det inte funkar, då får man i så fall försöka bryta kontraktet och sitta och betala av. Nu tror jag inte det kommer gå så långt, men då ser jag hellre att man får ta det tuffa året nästa år och betala de pengarna som man tjänar. För det är klart att han har inte stått och känna igen där han var när han lämnade liksom. Så är det ju. Nu är han ju helt utanför laget också. Nej, men jag tror inte, du vet, börja förlänga så där och så med någon garanti om att kanske skulle få jobba i föreningen, och så finns det inget jobb och hit och dit. Jag gillar inte den typen av lösningar. Då får man hellre ta den tuffa smällen här och nu.
Tror du att det inte finns någonting att hämta på honom igen, eller behöver han en ny klubb, eller vad tänker du då?
Men alltså, det är klart att det borde finnas mer att kunna hämta, men jag tror inte att det går att hämta i Frölunda med Frölundas spel. Så jag tror till exempel att Johan Sundström hade varit bra i Växjö. Hade varit en jättebra tredje center i Växjö till exempel, utan tvekan. Men det är klart, Växjö kommer inte plocka upp honom. De kommer inte vilja betala i närheten av pengar. Så att de skulle vilja säga, men vi pröjsar 80 för honom. Då kommer inte Frölunda sitta kvar då med 220 i månaden för att han potentiellt har en bra utveckling i Växjö i en direkt konkurrent.
Jag har en fråga också från Alexander Lambert. Det har varit tyst om LRC på transfermarknaden. Vet du något, Svensson, om något som händer där? Jag tycker inte det har varit speciellt tyst om Linköping. Det var därför jag ville plocka upp den.
Ja, nej, men nej, det har väl varit lite rykten där, Strandberg och Ratti och så att det pulserar väl lite där omkring, va?
Ja, och Myrenberg är ju redan presenterad också för Linköping, så att, och jag menar, Jeff Jacobs kommer ju ansluta på tränarbänken. Jag känner att det är lite typiskt fans så här år, så att man känner att man vill ha någonting nytt i alla fall varannan dag, och hör du ingenting på 6-7 dagar så känner man,
nej,
det händer ingenting, det händer ingenting.
Men nu har vi stillat vår hunger här med ett rejält silly season paket. Hoppas ni kan hålla till godo med det. Men över till det som spelas här och nu med SM-slutspelet där det är... Jag var ju på matchen där mellan Rögle och Färjestad. Vi hade studion då, eftersom mitt studion går inte att ha på nivå med isen för det är för trångt där, så vi hade flyttat upp studion. Och jag tyckte ändå, jag fick en känsla, det är en bra match, fasiken, det är pulserande, det är bra. Jag gav ändå uttryck för det under Simor och TV4-sändningen. Såg matchen nu efterhand på söndag, återigen bara för att analysera inför måndagens match som jag ska jobba med också. Det var en rätt dålig match när jag ser den igen faktiskt. Jag fick inte alls puls av matchen. Förvånad.
Då var det något helt annat ute i sociala medier, för det var hög puls där i alla fall.
Ja, jag vet, men du var ju ute och svingade på Dennis Everberg. Det där vill jag plocka upp med dig direkt. Du målar ju upp Dennis Everberg som en filmare. Det gjorde du rätt skarpt. Jag ser att du försöker
så är det ju. Alltså, ja. jag skrev ju rakt av i stil med att det är fascinerande att en spelare som är så duktig, Europas bästa framför mål, att han faller så lätt på andra delar av banan. Så det kan jag ju inte dölja att jag skrev det.
Nej, men alltså jag, och det här ju när vi skickar ut frågan under söndag, jag vet inte hur många som var på det här med Dennis Everberg, men det var ju... Ja, alltså.
Ja, men jag kan läsa upp lite. Niklas Lennartsson som är Rögle-supporter, han skriver så här: vad har ni för ansvar som objektiva journalister efter att det drevet som din kollega startade mot Everberg igår? Ska en spelare som väger mer tåla mer stryk? Bra fråga. Hade Marcus Nilsson fått crosschecking en meter från sargen i ryggslutet, hade det varit mer utvisning? Sen skriver Justus Ekström så här: är det dags att omvärdera Dennis Everberg? En bra spelare men en riktig fuskare. Han tar till ett riktigt hårt grepp mot honom. Robban skriver bland annat: faller inte 95 kilo Everberg väldigt lätt? Vad tänker du? Jag kan ju svara på det där i alla fall. Som
nej,
Niklas...
nu ska fan jag svara på det här.
Du
har ju svarat på det här på sociala medier. Du gick ut och hängde honom rätt rejält ändå, tycker jag.
Ös på.
Jag kollar på den situationen när han får den crosscheckingen. Jag tycker inte att han faller lätt. När jag har zoomat in och kollar hur han står på skridskorna, han har inte balansen på skridskorna och får en knuff i ryggslutet, då ramlar man ju automatiskt in. Jag vill verkligen inte skriva under att han ramlar lätt. Han får så sjukt mycket smällar. Det är få spelare som får så mycket smällar som Everberg får. Det betyder inte att man ska liksom... Om någon crosscheckar honom, har han rätt att ramla eller ska få billigare utvisningar. Men han får ju 10 gånger mer stryk än vad han själv delar ut. Sen är han en ganska rejäl och tuff spelare själv. Men jag tycker inte att han faller enkelt. Absolut inte.
Är det så att när man... För först får han ju en tackling av Theodor Lennström. Är det så? Den tar han ju emot på ett väldigt bra sätt. Men är det så att när han väl känner att han har fått den tacklingen, då ska han inte behöva förvänta sig att han ska få en crosschecking i ryggslutet i det läget? Eller hur tänker du?
Nej men alltså, du ska väl aldrig egentligen förvänta att du får en crosschecking i ryggslutet när man säger det, men på ett sätt ska du förvänta att du kan få en smäll ändå, för jag menar, det är ändå den hettan i slutspel och så. När du är vid en viss situation inte sargen, så ska du alltid kunna förvänta dig och vara beredd på en smäll. Men när jag zoomar in, när jag ser skridskorna, så känner jag ändå att han har inte riktigt balansen precis där. Det är mer det som gör att han att det blir fel. Sen såg jag att Brian Cooper, Växjöbacken, han var ute och liksom svingade rätt rejält.
Kallar du honom Växjöback redan nu?
Förlåt fan. Ja, men han ska ju till Växjö. Oskarshamnsbacken, sorry. Han var ju ute där, och det var ju en situation som var Oskarshamn i måndags när Cooper åker ut för tripping på Everberg när han slår benen på honom. Och det är den här klassiska grejen att Everberg gör ju en crosschecking på Cooper innan. Alltså den är, när man ser reprisen, men Cooper ger tillbaka. Och när jag började spela hockey så sa man alltid: slå aldrig tillbaka, för domaren kanske ser den andra grejen. Och exakt så var det ju här. Och det händer någonting framför mål, förstod man. Man tittar, okej, man ser inte Everbergs crosschecking. Sen ser man trippingen. Då blir det, du kan ju inte säga, det hände något framför mål innan som jag inte såg, men det är en uppenbar tripping. Jag kan inte ta den för jag kanske missar något innan. Så funkar det inte.
Nej, men så är det ju.
Så jag vill verkligen liksom, jag ställer mig upp. Du ser att jag faktiskt ställer mig upp nu, eller hur? Det är för Dennis Everberg. Jag står upp för honom. Jag tycker inte att det är en filmare.
Absolut, jag hör vad du säger. Men det är ju generellt väldigt lätt när man sitter och tittar på TV att man kastar ur sig någonting. Din kollega Niklas Wikgård är ju inte sen att säga att någon faller lätt och så vidare. Och det blir ju väldigt mycket känslor och när folk filmar. Men jag vill ändå återknyta till det här med som Niklas skriver att... ska man dra igång ett drev? Nej, det ska man väl inte. Men å andra sidan... fans och alla där ute, de skriker efter att man ska tycka någonting, man ska tänka någonting om varje grej, annars så blir man bara politiskt korrekt som inte tycker någonting.
Det finns ju ett forum med sociala medier, med Twitter och allting, där man kan ju uttrycka sig snabbt, och ibland har ju väl både du och jag skrivit tweet som man känner efter att fan skrev jag det där för, och så tar det snurr liksom så.
Snortode, det kan jag säga.
Jo, precis. Och jag menar, och så är det ju, det är samma sak som jag som förmån att jobba i tv. Man ska ju tycka, jag menar, står du där och inte tycker någonting eller tänker någonting eller har en åsikt, det är inte relevant. Med det sagt så ska du inte ha en åsikt bara för att ha en åsikt. Jag står upp för Everberg, jag tycker inte att han är filmare, han får mycket mer stryk än vad han själv delar ut.
Jag vill också säga det, att jag har ju hyllat till exempel Linus Lindström när han föll lite lätt, tyckte folk mot Luleå, så att jag förstår om man i vissa fall kommer behöva göra det för att få någonting med sig. Det har jag sagt tidigare här.
Ja. Och sen kommer jag under det här slutspelet säga att någon spelare faller enkelt. Då kommer någon med min sann leta upp någon situation där en annan spelare föll enkelt. Och varför sa du ingenting då, här och då liksom. Men Thomas Johansson har också en fråga som jag svarade direkt till honom på Twitter när jag skickade ut frågan under söndagen. Vad var den beryktade stämningen i Catena Arena? Simo gjorde sitt för att hylla hymnen och då var det drag. Men under matchen var det stundtals knäpptyst. Är Rögle-fansen medgångssupportrar? Och då började jag liksom tänka, för att den där hymnen är ju liksom, det är ju fem getingar rakt igenom. Det finns ju, det är få saker som just nu är mäktigare i hockey-Sverige, tycker jag. Jag har ju hävdat att Djurgården, när de sjunger den hymnen, det är mäktigt. Men jag tycker att forward RBK är, det är det mäktigaste som går att få nu. Och intro till allting. Men under matchen, det var inte alls det draget. Jag tyckte att Rögle-publiken eller spelarna, de präglade varandra. Rögle-spelarna var inte alls påkopplade, tyckte de var rätt mediokra. Och fansen, de var två getingar under matchens gång. Vissa man drog igång ibland, men inte alls det där som jag har sett tidigare under både grundserie och slutspel tidigare.
Jag skulle vilja säga att det kanske liknar lite grann som de första 30-35 minuterna mot Oskarshamn i sjunde avgörande matchen som gick i förra veckan. Men jag tyckte de steppade upp något helt vansinnigt i den tredje perioden. Direkt när tredje perioden började, då bara kändes som att nej, vad fan, nu kör vi. Och sen bara släppte de loss. Och det kändes som det tände laget. Och där gjorde de en grym insats, måste jag säga.
Ja, nej, men då var de bättre i sjunde matchen än i match ett där. Men någon som var bra i match ett, det var ju ändå Färjestad, för jag tycker de spelar så kontrollerat och bra. De har ju verkligen hittat rätt balans i sitt spel, i sin taktik, i sitt sättet man får checkar, sättet man drar ner farten på Rögles spel. Jag menar, man tog ju bort kedjan med Tambellini, Everberg och Sard, så att det liksom, ja, de syndes inte. Jag tror de hade två skott på mål under hela matchen. Det var Daniel Sard. Utöver det hade de ingenting. Och ett av dem var, från Sard, var i PP, så att det säger ju ganska mycket om Färjestads styrka i den matchen.
Jakob Delarås, riktig slutspelsspelare, va?
Ja, nu fick han göra mål också. Det var, tror jag, första gången sedan november någon gång som han gjorde mål. Han är ingen målskytt på det sättet, men det är klart att han borde kunna peta in någon. Men det som är med Delarås, jag ska väl säga att han är en av de viktigaste spelarna med Rydal och Linus Johansson. Just för att Färjestads backar, nu är Ginning och Göransson, de har lyft sig lite, absolut. Eller lite, de har lyft sig väldigt mycket. Men jag tycker att centrarna är så grymt bra i defensiven. De hjälper verkligen backarna. Och det vet jag själv som gammal back, att just när du får den.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Hjälpen av stabila och trygga centra, typ Anders Bastiansen som jag spelade med i Färjestad till exempel, och kan räkna upp massa andra centra också, Rico Hall och så, då kan du spela på ett rätt kaxigt sätt som back, för du vet att de täcker upp det hela tiden över hela banan.
Måste Rögle nypa så att det blir 1-1 i match, eller skulle man klara av att vända 2-0 underläge?
Ja, det är klart att man skulle kunna, men det kommer bli väldigt tufft. För det var ju det, när Färjestad tog ledning med 2-0 matchen mot Skellefteå, så var jag så här, nej men det här kan Skellefteå vända. Sen när Robert Olsson då i presskonferensen efter match 6 pratade att vi tappade serien när vi låg under med 2-0 i matcher. Det är tyngre än vad man där och då vill göra sken av. För det var ju Olsson tydlig med därefter det att där var det där vi förlorade matchserien. Så att jag tror att med tanke på det flytet som Färjestad har nu och den känslan positiva man byggt upp, så måste nog Rögle vinna ikväll.
Palle Gapp har en fråga som jag tyckte var lite intressant. Jag lämnar den till dig som ändå sitter där och analyserar dem säkert. Han skriver så här: jämför gärna olika coachers agerande under slutspel. Vi kan väl börja med Abbott och Mittell då?
Ja, Abbott tycker jag i stora delar av matchserien mot Oskarshamn var inte alls i balans. Jag tror att han kände en enorm press att liksom det här fick man inte förlora. Första gången som jag tror att Abbott har känt det i ett slutspel, för i fjol då var det ändå Frölunda, Skellefteå och Växjö. Det var vi lite nya och färska, lite allt att vinna känsla även om man slutade före i tabellen. Jag tror han kände en enorm press och jag tycker inte att han fick ut max av laget. När jag liksom analyserade den serien så gick man ut väldigt tydligt i match 1 att nu är Oskarshamn trötta. Vi ska köra, vi ska pumpa på dem. Men det gjorde att man öppnade upp sig ganska mycket för spelvändningar, och så har det varit ett spel som inte Rögle ville ha. Sen tycker jag ändå att i match 6 och match 7 så har han gjort hemläxan och analyserat och spelar lite mer att det inte blir lika mycket fram och fläng och tillbaka. Så där förtjänar han beröm med Abbott. Med det sagt så tycker jag på båset att han inte alls kontrollerar sina känslor. Han står och skriker när pucken tar på Ludvig Lundgren när de Färjestad ska lägga ut den. Det blir ju klart tufft, men det vet väl alla att en linjedomare får pucken på sig. Det är ju shit happens. Förstår du? Då ska han stå och skrika och göra en grej av det. Och jag gillar inte den fokusen som hamnar på fel saker. Den fokuserar på det du kan påverka. Och där är Metell ett föredöme. Väldigt imponerad av Thomas Metell och det han har visat upp i slutspelet. Och den taktiska förmågan, kunna ändra matchbilder, matcha spelare mot liksom stänga ner både Skellefteå och nu Rögles bästa spelare. Så där är Metell, det är liksom 5 getingar för hans slutspel så här långt.
Kan Mittell rent av vara den bästa värvningen Färjestad har gjort inför säsongen, och vi räknar med alla hemvändare man hade inför, det var väldigt hypad. Men är Mittell den bästa?
Ja, det är det ju. Absolut. Det är så definitivt. Grejen är att jag tror inte att han har kommit in och liksom, han vill inte spela på något annat sätt än vad Penneborn gjorde i grunden. Liksom. Men jag tror att laget behövde en ny röst, behövde en tydlighet, behövde få konsekvenser. Kunna komma in i ett omklädningsrum efter en dålig period i Skellefteå och skälla ut alla, att det är ungefär 3-4 spelare i det här laget som presterar. Om inte ni andra börjar prestera så kommer jag gå ner på folk, och då kommer jag gå ner på jävligt mycket folk. Indirekt liksom prestera, och så visar jag det också. Han matchar, jag menar Marcus Nilsson spelade 7 minuter någon match, 10 minuter någon match. Det är minuter som han brukar ligga nästan det dubbla på vanligtvis under Pennerborns ledning. Så att det är ju signaler som skickas. Så att där gjorde de det bra, Rickard Wallin och gänget som plockade in honom.
Från Cam Abbott och Thomas Mittell så har vi två andra heta herrar i slutspelssammanhang, i Roger Rönnberg och Thomas Bulan Berglund. Vad är din syn på de två?
Men det är två som man verkligen har lärt sig tycka om under alla de här åren i SHL. Det är ju två som de ger allt av sig själva hela tiden kring matcher och säkerligen på träningar också. Det är ju två som, oavsett om det är en tekning i mittzon, så är båda missnöjda för de tycker att tekningen skulle varit någon annanstans. Det är en känsla man får hela tiden. Men de är beredda att gå och göra vad som helst för att få sina lag att vinna. Och det är just det som gör den här matchserien så fruktansvärt härlig. Roger har ju mött Bulan tidigare. Roger har vunnit över Bulan i Luleå. Men Bulan har faktiskt vunnit mot Roger i en match 7 i semifinalen med Brynäs 2017 mot Frölunda.
Det var faktiskt på just påsken den inträffade också. Jag vill minnas att det var långfredagen 2017 också. Jag var på plats i Skandinavien. Var du själv på plats på den matchen?
Ja, vi gjorde den matchen. Och ja, det var ett jäkla bytande mellan Brynäs målvakt. Det var Rauti, det var Sandström. Man visste aldrig vem som skulle stå från en tid till en annan. Men där var Roger stor i förlustens stund och liksom ändå, vill jag minnas, hyllade Bulan och Brynäs i det fallet.
Innan vi går på det som hände i Skandinavium under söndagen när Luleå då kvitterade matchen till 1-1 i matcher, så är det ju många frågor som har inkommit gällande situationen med Pontus Andreasson och Ryan Lash. Och jag vet att bland annat Viktor Lundström och Olivia har ju synpunkter på att Ryan Lash först ligger kvar och ser ut att vara skadad, men sen spelar han ganska snabbt direkt efter. Även Marcus Mattsson, Jeppe Pavlos, Simme, Davemannen, Nisse, Gradin och Busse Persson undrar om den här situationen med Pontus Andreasson. Vi frågar experten, vad tycker du?
Om vi börjar med det som Olivia bland annat frågade om där och Viktor Lundström där. Jag har ju varit inne på det jättelänge, att får man då en smäll mot huvudet så ska man då, tycker jag, gå ut i omklädningsrummet för att kollas upp. Det har jag påtalat jättelänge. Det tycker jag i det här fallet också. För att övergå till själva straffet eller anmälan som sådan. Det är ju en medveten handling att Pontus Andreasson, han gör ju det är en klassisk jäkla tjuvsmäll han gör på Ryan Lash. Han ser att det är Lash. Man ser också i hans blick. Jag ser också på hans sätt att han sätter högerfoten för att han har möjlighet precis att åka runt, men han väljer att göra riktningsförändring för att tackla Ryan Lash. Så att det blir anmält och en avstängning, det är faktiskt inte mycket att säga om, även om det är slutspel.
Jag tror inte jag har sett en enda Luleå-supporter som faktiskt har protesterat mot det när man verkligen ser.
Vadå, skämtar? Har du inte sett någon Luleå-supporter protestera?
Nej, alltså jag tycker väl ändå bland Luleå-supporterna jag har följt flödet att det inte är så. Alltså jag menar, Luleå-supporterna brukar vara ganska nitiska sådär och tycka att det är absolut ingenting. Jag har ändå sett Luleå-supporter som faktiskt har köpt in på straffet.
Men, ja, men det är ju Henrik Strid var ju ute ganska kraftiga tag och anklagade mer Ryan Lash för att det var en filmning. Att det här är inte första gången.
Men är
gången.
Inte det inte en taktisk grej från Henrik Strid också? Han vet väl också innerst inne?
Ja, absolut. Ja, jag ska säga så här, det finns jättemånga Luleå-supportrar som har skrivit, men många tycker att det är helt åt skogen att det blir avstängning. Men jag brukar alltid vända på resonemanget och försöka få folk att förstå. Om det här hade varit Andreas Borgman till exempel, eller vem som helst som hade tacklat Linus Omark på samma sätt, hur hade man tänkt då? Hur hade man reagerat som supporter då? Sätter in i den situationen och liksom gör en analys av det, då brukar det landa, då landar det ofta rätt bra hos de flesta.
Ska vi ta och riva av lite situationer som ändå har varit i matcherna, för det har varit många. Vi kan väl börja med Niklas Lasus tackling på Johanni Tyrväinen. Vad tycker du om den?
2 minuters utvisning. Tyrväinen ser ju Lasu. Lasu ska absolut inte satsa så där, tycker jag. Men man ser att Tyrväinen vänder sig om. Tyrväinen som en fysisk spelare. Jag tycker han sätter sig i en liten knepig situation. Han ska vända sig om och ser att Lasu kommer. Utvisning, 2 minuter. Helt rätt. Matchstraff, absolut inte. Anmälan, nej, absolut inte. Så att, där tycker jag man landade rätt. Och då ska jag säga att skönt att inte Tyrväinen har varit skadad i det fallet.
Och så har vi Janne Mursaks crosschecking på Oskar Engsund då?
Helt idiotiskt från Mursak. Han sätter sin egen personliga prestige före allt annat. Det är en situation där de liksom, de gnabbas rätt länge. Engsund crosscheckar av klubban. Det skulle ju ha varit en utvisning. Nu tar inte domaren den utvisningen. På samma sätt som vi pratade om Everberg och Cooper tidigare. Och då väljer Mursak att både göra en och två crosscheckingar. Den kommer bli anmäld och förmodligen då leda till en avstängning.
Nu får vi se om det brinner lika mycket som det gjorde för x antal timmar sedan tidigare idag när vi diskuterade Joel Lundqvist så kallade slowfoot på Johanni Tyrväinen. Hur lyder resonemanget?
jag blir ju fruktansvärt provocerad. Det är så jäkla lätt när man liksom ser en sån där gif som ligger ute och så. Ja, men folk som man ändå har, så här, ja, men ändå har en hyfsad respekt för, som liksom kastar sig på sig att det här blir inte Joel Lundqvist avstängd för det här. Då är det liksom, då är det bara för att det är Joel Lundqvist eller för att det är Frölunda. Alltså det är så här, det tar helt oanade proportioner. Och det är ju nummer ett, det är Joel Lundqvist. Han har varit med i Frölunda alla år. Han har slagit ut Luleå. Jag förstår att Luleå-supporterna avskyr honom mer än någon annan. För han har varit i situationer som har varit tveksamma. Säkert som de tycker han skulle bli anmäld. Men det här är ju ingen slowfoot. Eller, det är lika lite slowfoot som jag är dålig på att säga det ordet liksom. Nej, men du, alltså, det är en situation. Max Friberg viker in, skjuter ett skott när Joel Lundqvist driver på mål tillsammans med Johanne Tyrväinen. Tyrväinen tar bort honom precis som han ska. Skottet tar i bak liksom vaden på Joel Lundqvist. De åker tillsammans in mot mål. Joel Lundqvist lyfter sitt ben. I samband med att han lyfter det så är det en rörelse som att det liksom, att det ser ut som man skulle kunna sparka. Men tittar man noga på bilderna, han klipper aldrig hans ben. Han sparkar aldrig bort hans ben. Vet du varför Johanne Tyrväinen ramlar?
Ja, men tar väl i stolpen eller?
Ja, han åker med vänsterfoten i stolpen. Men det jag ska säga, att det är liksom bara en, ja, uppskattningsvis 3-4 centimeter från att Lundqvist klipper skridskorna på honom. Och då är det ju en slow foot, för då skulle han få med sig rörelsen med armen ovanför också. Men det har gjort om den här, liksom hur man ser på slow foot. Vi har sett massa situationer, det var ju någon med Djurgården och Timrå, det var Engsund eller vem det var som rev ner en Timrå-spelare för strax innan kvalet där. Du måste ju ha en tydlig, med armen, med klubban, en rotation och sen gör en bensvep. Och Joel Lundqvist gör ju inte den bensvepen eftersom han inte träffar benet. Och oavsett, liksom, Tyrvenes högerben är ju uppe i luften. Joel Lundqvist nuddar ju inte det benet. Och det är det som jag, alltså jag fattar inte att folk... Alltså att Luleå-supportrar vill ha Joel Lundqvist avstängd. Jag förstår ju det. Det är inte det som provocerar. Men att en del liksom folk som ändå som har haft hockey liksom som sitt yrke sitter och öser ut sig sånt här. Det är liksom, vad vill man uppnå? Förutom att kanske få lite likes från Luleå-supportrarna att man är en good guy.
Nej, vi släpper det. Men vi... nej, jag fick ändå igång det lite. Det får jag ju säga.
Ja, förlåt. Jag var sjukt frustrerad här. Och jag vill inte liksom gå ut och skriva eller någonting om det här. För det enda jag gör, det är ju att provocera arga Luleå-supportrar. Och det är inte min avsikt i det här fallet. Avsikten är att rätt ska vara rätt. Och när man då... Det hade varit mycket lättare om det hade varit Max Friberg som var i den situationen. För det, alla tror ju att men det är för att du försvarar Joel Lundqvist. SHL älskar eller och Simor älskar Joel Lundqvist. Jag struntar väl om det, vilken spelare det är. Men det har varit mycket lättare att liksom diskutera om det har varit Carl Henriksson. För då är det ingen som tänker att det är bara för att det är Carl Henriksson.
Joel Lundqvist bestämmer över Simor. Johanne Tyrvenes tackling då på Andreas Borgman. Ska vi riva av den också då?
Jag tycker den är ganska likvärdig om man får då dra liknelsen med den Tyrvenen fick själv av Niklas Lasu. Jag tycker att Borgman sätter sig en liten tokig sits. För precis i samband med att jag tittar på de här situationerna jättenoga. Precis i samband med att Tyrvenen sätter in tacklingen, då böjer Borgman sig ner lite, vilket gör att tacklingen tar där den gör. Det är armar upp, det är handskar upp, det är rakt liksom i huvudet. Men där tycker jag att, som jag brukar när jag tittar mycket på de NHL-situationerna, då lägger de väldigt stor vikt huruvida man gör en liksom sudden move, att man gör en hastig rörelse. Och det kan ni ändå bedöma att Borgman gör, för han böjer sig ner precis när Tyrvinen har liksom börjat sätta in tacklingen. Och därför gör jag liknande den tacklingen som Lasu delade ut med den som Tyrvinen delade ut, att båda spelarna sätter sig i en liten knepig situation själva.
Jag konstaterar i alla fall att det står 1-1 i match och jag tycker det är förbannat härligt att det blev 1-1 i match och så vi inte fick en 2-0 där, för att det hade haft svårt att se att Luleå skulle vända det. Nu är det ju nere på 5 matcher i alla fall.
Men nu har vi suttit och pratat om de här situationerna, men det är ju fruktansvärt. Alltså matchinledningen, det är ju bara, alltså, det händer ju någonting hela tiden och man får ju vara med hela tiden. Man sitter i soffan och tittar. Jag ska ju kommentera den här matchen på tisdag. Du vet, du får vara på hugget hela tiden. För det händer någonting över hela banan hela tiden. Nu tycker jag att Luleå kommer ut i den matchen. Och, alltså, de är fruktansvärt bra. De är Luleå bra. Och jag vidhåller fortfarande att Luleå är laget att slå i det här slutspelet. Med tanke på att jag tycker inte att Rögle har visat det. Men sen är det också ganska roligt. Så såg man lagen i fredags. Då började man så här. Jag och Lena, kollega Sundqvist där, satt och pratade lite inför Rögle-matchen. Ja, du vet, Frölunda, de tar nog ändå Luleå. Så börjar man efter en dålig match från Luleå. Det är liksom, man vacklar ju ganska snabbt. Men av det jag såg av Luleå då igår så kan jag säga att, eller i söndags, att de är laget att slå.
HV71 är klara för allsvensk final och det var väl det mest väntade man kunde tänka sig den här hockeysäsongen, eller?
Men har inte gått lite väl enkelt till finalen? Man hade väl ändå hoppats att, jag var väl inne på att det är någon gång man ska ta HV71, så är det kanske tidigare i en serie när lag inte börjar få skador. Så liksom går man igenom Västervik 4-1, 4-0 mot Karlskoga. Lite besviken ändå, eller... Men det har gått för enkelt, det har inte blivit någon dramatik överhuvudtaget. De har inte satt på prov helt enkelt.
Nej, det är väldigt tråkigt att det har blivit så, att Karlskoga var så hårt drabbad av skador också. Jag vet inte hur frisk David Lilja var när han kom tillbaka där i BIK riktigt.
Nej,
men alltså det inte. Kändes ju inte som att, det kändes ju egentligen som att när Karlskoga inte kunde förvalta det man ändå hade första halvan av matchen i Jönköping, när Åke Stackestad hade smält in 0-1 där, man får ett 5 minuters powerplay och chansen och verkligen knipa en match i Jönköping, förlora andra matchen ändå hyfsat lätt och sen så faller man i tredje hemma, det kändes ju som luften gick ur. Alltså jag skulle vilja nästan förlikade med matchen med Rögle som man hade i ett kvalspel för några år sedan. Man stred emot bra de två matcherna i Ängelholm. Man var rätt chanslösa match tre, tog den fjärde till sadden, men det blev ändå lik förbannat 4-0 i matchen. Man var, alltså motståndet var för tufft helt enkelt.
Men det jag imponeras mest av när jag ser HV71, det är inte att de är skickliga, utan det är ödmjukheten i spelet. Att måste de spela enkelt ut i egen zon, så spelar de enkelt ut i egen zon. De spelar liksom inte svårare. Måste puckjäveln dumpas ner, så dumpas pucken ner. De spelar inte svårt runt linjerna, utan det är hela tiden balanserat. Det är nästan så här frustrerat att se på att de spelar så enkelt ibland, när man tycker att ni är så bra, men de har ändå fått in det här att vi ska spela på det här sättet för att bli framgångsrika. Och det spelar ingen roll om du möter Västervik och du leder med 3-0, eller i det här fallet Karlskoga, utan du fortsätter bara match efter byte och nöta. Det är det som gör att de kommer att gå upp, enligt mig, att man spelar hela tiden med marginaler fast ändå har en hög skicklighetsnivå.
Men finns det någon svag sida egentligen i det här laget på den här nivån?
Nej, jag tycker inte det. Det är ju kolla vad man sätter på läktaren match efter match. Jag menar, det är ju 4-5 spelare som skulle gå upp högt upp i både Björklöven och Modo. Så att, nej, det finns inga svagheter i det här laget. De har ju gjort alla rätt. Och det vore ju ett stort misslyckande om man faktiskt inte gick upp också.
Jag skulle väl ändå vilja lyfta in att målvaktssidan är väl, om det finns någon svaghet, så är väl målvaktssidan det som kanske inte riktigt har levt upp till det man har förväntat och så som de andra lagdelarna ser ut.
Nej, men Gunnarsson är ju liksom, det är ju ändå, det har ju varit en bra SHL-målvakt, så det är klart att liksom i en finalserie så skulle jag ju känna mig väldigt trygg med Gunnarsson alla dagar i veckan.
Jag funderade faktiskt på det när de mötte Karlskoga, och när halva matchen hade gått, den första matchen när jag var i Jönköping, jag tyckte han såg lite svajig ut, och då funderade jag faktiskt här, ska man plocka in Adam Åhman nu eller?
Det hade varit kyligt ju.
Ja, alltså jag menar han tillhör egentligen HV71 nu om man vill, men det är väl egentligen bara i behov vid skador som han kommer att plocka in Adam Åhman, för jag känner att Adam Åhman är ju, han slår ut Filip Larsson alla dagar i veckan.
Absolut.
Men skulle man plocka bort Gunnarsson för att plocka in Åhman, det kanske hade varit lite väl magstarkt, va?
Men Åhman är alltså reggad för HV71?
Ja, han blev ju reggad där, och så var väl Filip Larsson reggad åt andra hållet i Växjö.
Och Ryan Niemi är ju reggad för Löven. Vem är reggad för Moder då? Var de,
Ja, men det där vet jag ju vem det där är egentligen. Om det är, jag minns inte det på raka, men vi får väl ha någon lyssnare som har koll på det där. Men Moder har ju definitivt någon som är reggad på dem också, det vet jag.
Ja, men du är ju på plats i Övik av alla ställen. Har ju sett Modo mot Björklöven där Modo vann till slut och har nu tagit ledning med 3-2 i matchserien. Vad säger du om den bataljen?
Först och främst vill jag säga att jag fick ett väldigt trevligt sällskap till hotellet här i Övik. Jag fick ett gäng 79 som sällskap, och då vet du säkert vilka 79 jag tänker på, va?
Var det Styv och Nogren och Varg och Grundström och Byström?
Ja, det var ju Byström, det var Niklas Nogren, det var Fredrik Varg, och sen så var ju Johan Nilsson också med på en hörna. Han är väl 87, har spelat i Bofors mycket. Exakt. 9 säsonger tror jag det blev där. Så de hade jag lite sällskap med där. De hade säkert haft en trevlig kväll där på matchen, som jag tycker att Modo vann fullständigt rättvist. Jag tycker Björklöven börjar se ganska trötta ut, om jag ska vara helt ärlig. Och nu tror jag ju att Jesper Lindgren också kommer att bli avstängd efter tacklingen mot huvudet på Sam Vignor. Det kommer ju fram här efter matchen att den kommer att anmälas.
Ja, precis. Och när den landar på disciplinnämndens bord så kommer det bli, det kommer bli en avstängning. Men hur gick det med Vignor? Hur gick det med han då? Liksom,
Nej, men han spelar inte vidare. Men han var ju i alla fall ute i båset. Men rapporterna lät ju inte jättepositiva från Karlin. Och jag tycker det är svintråkigt, för han gjorde ju lätt sin bästa match i matchserien. Han var den här härföraren. Alltså, han var ruskigt bra när han försvann ur matchen.
Hur coolt var det inte att Simor hade Stefan Löfven som gäst, och Stefan Löfven stod och pratade om Samini och liksom, som att det är lite som Per Svartvadet där liksom.
Ja, men det var en bra gäst, det får man säga. Ja, men alltså, jag menar, Stefan Löfven, han är bara en vanlig Örviksbord, kan man väl säga.
Är du Steffe med honom nu eller?
Ja, men det är väl klart man blir Steffe med honom.
Ja, nej, för mig är han en modoröv helt enkelt.
Ja, jag förstår det.
Men du, var ett citat hämtat från Ringside-podden där med Lars Lindberg och Fredrik Söderström. Han har sagt i ett par avsnitt nu att när två tigrar slåss så är den ena död och den andra svårt skadad. Och jag vet inte vilket av de här två man får göra liknelse av Björklöven och Modo, men det är väl det HV sitter och gnuggar händerna på nu.
Ja, men så är det. Skulle inte du sluta lyssna på den podden förresten?
Ja, jag var tvungen att lyssna en till avsnitt och kolla om de nämnde mitt namn, men det gjorde de ju inte. Så att nu ska jag sluta lyssna.
Nu är det sista. Nu var det sista. Nej, men det är väl klart att HV gnuggar händerna. Men jag sa det här också att jag hoppas faktiskt för finalseriens skull att Modo tar det på tisdag så Modo kan få en dag, alltså på onsdag, då man inte tänker hockey överhuvudtaget. Alltså för annars så är ju risken att det där blir 4-1, 4-0 i matcher. Det är det förvisso ändå. Men jag tror ju att Björklöven, de kommer ju vara ganska stukade. Man kommer tappa Jesper Lindgren. Man kommer gå kort om folk. Och jag tycker man ser trött ut redan nu i match 5. Skulle man då behöva gå en 7-matchersrond, ja, spela sista matchen på torsdag och sen börja Jönköping på lördag. Alltså jag känner att det kommer bli övermäktigt. Så därför så hoppas jag för finalseriens skull att Modo tar det på tisdag.
Men du, jag fick återigen en fråga från Bosse Persson här. Vad är det bäst stämning nu när du har varit på de här matchserierna? Är det bäst stämning i Övik eller i Umeå?
Det är bäst stämning i Umeå, och det tycker jag, för Björklöven tycker jag har lett en av de mäktigaste kortsidorna i Sverige. Och den är mycket mer kompakt. Jag vet inte, man kan ju påverkas för man sitter ganska nära isen i Umeå och det är tajtare. Det är precis som man påverkas ganska hårt av att man sitter långt fram i Örebro och tycker alltid där är skitbra stämning. Så därför tycker jag att, och sen ska jag väl säga det också, att Björklöven och Modos klack skiljer sig lite grann. Björklövens klack är män i 20-30 års åldern mycket. Modo är väldigt mycket yngre folk, och det blir ju en viss skillnad i stämmorna så att säga.
De har haft en generationsväxling i Lumberjacks där, eller?
Så skulle man kunna säga. Så de kanske är bra om 5 år, vem vet?
Ja, samtidigt som Modo då har etablerat sig i SHL kanske. Men du, en sak som förvånade mig lite, det var väl efter, var det match 3 va? Eller match 4?
Match 3, ja.
När Kalin gick ut och sågade Daniel Rahimi rätt kraftigt. Och då fick vi faktiskt en fråga på det ämnet från Andreas Bolin. Då om Kalins uttalande, han uttrycker sig förnedrande om enskilda spelare i motståndarlaget. Och hur detta gavs stort okritiskt medieutrymme. Dessutom påverkas domars insatsen matchen därpå. Om vi börjar med det Kalins uttalande. Var det du och Adam, kollega Johansson, som var på plats och nöp fram det uttalandet, eller?
Det var ju i den mixade zonen som han stod och sa det helt öppet till alla medier. Och där ska jag säga också att för att försvara Adam så kontaktade ju han naturligtvis Daniel Rahimi per omgående, där Rahimi bad att inte få säga någonting om det. Han ville inte bemöta det. Så det var ju inte så att det möttes helt okritiskt. Men citatet som sådant är ju rätt skarpt, och jag känner att jag fattar inte varför han ska ge sig på så personligt ändå och kalla honom för en dålig hockeyspelare och vad det var. Alltså man kan göra grejer, man kan plantera grejer, man kan nyttja media i dessa tider, men att han skulle gå på Rahimi så mycket personligen, det tyckte jag var lite väl mycket. Och jag vet att Björklöven stör sig ganska mycket på det mellan raderna. Men
det förstår jag. De måste ju stå upp för sin spelare. Alltså, jag var förvånad när jag hörde just Kalin också.
Det är väldigt olikt Kalin. Jag har aldrig sett honom hålla på så.
Nej, och att man får väl brukar skilja på sak och person. Här var det ju, som du säger, var det ju personligt att det var Daniel Rahimi som var en dålig hockeyspelare, liksom, att han gick på så. Det var inte hans agerande som hamnade i fokus, utan det var hans person.
Ja, och dessutom har han fel, för jag tycker Daniel Rahimi är en väldigt bra hockeyspelare.
Ja, det är absolut. Och i synnerhet lär han bli ännu viktigare för Björklöven nu om Jesper Lindgren då blir avstängd.
Du, Filip Bergqvist frågar också, vilka blir tuffast motstånd för HV71 i den allsvenska finalen? Vad tror du? Tror du som jag där, eller?
Ja, men alltså, jag har sett Modo göra riktigt bra matcher mot HV71. Så att det är väl, ja, med tanke på att de har ju en mer skadeskjuten och avstängsskjuten då, backsida här. Så att jag tror ändå att det landar in på Modo. Det går ju emot det förhandstips som jag satte inför. Men Modo är nog det laget som kommer kunna hota HV, tror jag. Vad tror du?
Nej, exakt. Jag är helt inne på det. Så att jag tror att det, jag hoppas som sagt att det avgörs på tisdag så vi får en riktigt bra final. Någonting som jag engagerar mig starkt här sista veckorna är ändå kvalet till Hockeyallsvenskan i Hockeyettan. Och jag ser ju en kvalserie där det är 6 lag som är med och bara 1 lag går upp. Och nu har man spelat halva den här kvalserien. Man spelar väl den 6:e omgången nu ikväll måndag. Och jag känner bara så här att det här står ju rakt av mellan Östersund och Hudik. Hudik leder väl med 3 poängs marginal mot Östersund för att man slog dem på hemmaplan. Man möts ju Östersund i omgång 8 tror jag det. Men alltså det här med kvalserien. Här ser man ju ganska tydligt varför man valde att dumpa kvalserien. Och då var det ändå 2 lag som gick upp från SHL. Men de andra lagen har ju inte ett skit att spela för i stort sett nu när halva serien har gått.
Nej, det är ju det här som är nackdelen med kvalspel. Ibland kan det ju vara supersexigt när man inför sista 2 omgångarna har jättemycket att spela för. Men nu kan det vara ganska dött också där. Det liksom handlar om att vinna matcher mot lag som bara kan förstöra lite. Nu är det visserligen lika för båda, men det blir inte superspännande på det sättet.
Nej, och jag menar, tänk på resorna också. Jag menar, Halmstad, ska de ränna upp till Hudiksvall och vara helt meningslösa där? Och, nej, jag bara känner att ta bort det här så fort som möjligt alltså med det här upplägget. Det är inte 1 lag av 6 i alla fall. Det går inte att spela på det sättet.
Nej, då slår Svensson fast. Slopa kvalserien en gång för alla.
Ja, det är en gång för alla. Den ska väck.
Ja, men du, när vi ändå är inne på nästan Hockeyettan. Det var i alla fall där Södertälje var på väg att hamna i ett ganska, med facit hand, ointressant kval mot Troja. Även om såklart inte de inblandade tycker det. Men nu har ju Georgsson, den gode, kommit till Södertälje. Och det blev ju Magnus Bogren som blev trädare. Men Hockeyante frågar om då Georgsson tar med sig Viktor Öhman till Södertälje.
Nej, det tror jag inte han kommer göra. För att Viktor Öhman är ju faktiskt huvudkandidat till att efterträda Emil Georgsson i Västervik. Jajamän. Ja, nej, jag tycker det är för tidigt för Viktor Öhman att lägga karriären på hyllan. Jag vet inte om han har några skavanker eller vad det är. Men Viktor Öhman är ju en alldeles för bra hockeyspelare på den nivån för att han ska lägga skridskorna på hyllan. Jag menar Viktor Öhman, han är född 92. Han har hur mycket hockey som helst i sig. Med reservation, är det några skador eller liknande, han känner att han har ju ändå familj i Västervik och sådär och har köpt hus i Västervik. Känner han att det kanske är det han vill satsa på, så har jag all respekt för det. Men jag tycker som hockeyspelare, har han inga skador så tycker jag att han har lätt 5 år till i sig.
Men kort om Georgsson då, kan han få samma utdelning på sina importvärvningar i Södertälje när han rimligtvis ha lite mer pengar att gå på? Han skulle kunna gå på AHL-spelare istället för East Coast Hockey League-spelare.
Ja, då blir det väl där. Ska han handla på en högre hylla eller ska han fortsätta på inslaget spel? Jag tror inte att han kommer, jag menar, Västervik har väl stundtals haft en 6-7-8 transatlanter här de senaste åren. Jag tror inte att det går hem på samma sätt att göra de här chansningarna som man ändå kan göra i Västervik, som han har lyckats med helt galet bra. Det var ju någon som rabblade upp alla från Mingoya till Miles
bra
Powell.
Namn,
alltså,
ja,
vilken träffprocent han ändå har haft där. Men jag tror att det blir nog inte lika mycket av den varan i Södertälje. Där finns ändå en bra juniorverksamhet och Albert Sjöberg och de här, de ska ha sina chanser i Södertälje, så man kommer ju lägga upp det på annat sätt. Men jag hörde för övrigt att Skyler McKenzie troligtvis kommer hamna i Tyskland, på tal om Västervik. Så att han ser vi nog inte i Hockeyallsvenskan nästa säsong.
Det är dags att tävla igen för dig, Svensson. Du har ju som vanligt valmöjligheter mellan klubb, det är årtal eller hockeypersonlighet. Vad väljer du?
Då är det dags för en spelare denna gången, känner jag.
Hockeypersonlighet, du vill ha en spelare. Du trattar ner det så att du vill liksom gå in på en spelare. Men det är okej. Jag har i mitt bibliotek här så har jag en spelare åt dig. På 5 poäng, är du redo?
Jajamän, vi kör.
Född 91 med Jörns IF som moderklubb.
Oj, då är vi uppe i Skellefteå-trakten, Umeå-trakten där någonstans. Född 91.
Och då kan jag bara, de, bara här, den här spelaren är ju mest då klickad på Elite Prospects som har Jörns IF som moderklubb. Andra spelare som har Jörns IF, det är Linus Lundström, Anton Svanström, Lars Nyström och Kent Björk. Men det kanske inte hjälper dig någonting. Men jag kände att det var sköna namn att rada upp där.
Frågan är om jag bara ska drämma till med ett namn här nu bara för att det är kul att chansa. Jag har inget belägg för om han är från Jörn, men jag bara tänkte Skellefteå-kopplingen här. Jag tror att jag chansar ändå. Jag är inte alls säker på att det är rätt. Det kan vara helt åt helvete. Det är roligare att chansa.
Jag har fått ett svar på 5 poäng. Jag går ändå vidare på 4 poäng. Den här spelaren spelade 11 raka säsonger i den klubb han gick till som junior. Vann 2 SM-guld med klubben innan han lämnade för KL och Vitash Podolsk. På 3 poäng. Salming Trophy-vinnare 2016.
Ja, men började
se
inte sådär
jävla nöjd.
Började känna som att jag hade denna alltså.
Jag hatar när du ser sådär nöjd ut. På 2 poäng. Bland klubbarna i karriären sticker Skellefteå ut, men även 2 sejourer i Växjö. Och på 1 poäng, han värvade till Oskarshamn efter 1 år i Schwenninger Wild Wings. Och på 5 poäng så sa du...
Niklas Burström.
Nej, det var snyggt. Niklas Burström är ju född 91 med Jörns IF som moderklubb. Och Burström spelade ju 11 raka säsonger i junior och A-lag i Skellefteå och vann då 2 SM-guld innan han gick till KL och Vitash Podolsk. Och han vann ju faktiskt Salming Trophy 2015-2016. Och det var när jag såg hans Elite Prospects-profiler, så var det 2 sejourer i Växjö en hel säsong. Och dessutom var ju utlånat till Växjö några matcher i Hockeyallsvenskan där.
Från och då var han för jäkla bra, ska jag säga, då när han var där i Växjö. Det var, då stack han verkligen, verkligen ut. Sen var väl den andra ganska misslyckad, får man säga. Växjö valde ju att skicka tillbaka honom till Skellefteå då.
Ja, men härligt med en podd. Vi är tillbaka igen på torsdag. Hur ser din vecka ut? Du är ju, som vi har nämnt nu, i Övik. Vad blir nästa destination för Svensson?
Vet inte. Jag tänker att jag biter mig fast här uppe i Umeå och Övik fram till de är färdiga med varandra i slaget. Nu står det ju 3-2 i matcher här, så att vi får väl se var jag tar vägen härnäst. Men kan bli Jönköping till helgen här i finalspelet då.
Du håller längs E4 och dessa E4-derbyn. Det blir
jag ser fram emot ett, kanske ett E4-derby mellan Almtuna och Hudiksvall nästa säsong. Vem vet?
Vem vet? Härligt. Nej, tack för att ni var med och lyssna den här veckan också. Vi ses och hörs igen på torsdag. Ha det bra så länge. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.